Håkan, nu sitter vi i bilen igen.
Ja, vart sa vi idag?
Ja, jag kör bara vad du säger.
Vi satt i ett ställe som heter Hjärtehöj, vet du vad det är?
Nej.
Jag har aldrig talat om, knappt jag heller.
Nej, men det är ute i bygda vi
ja,
ser.
Ja, ute i bygda, ja, visst.
Nu kör vi över ett kalhygge här.
Ja, det är faktiskt emellan Kinnarp och Åsarp.
Jo, det är ju.
Och vi har åkat ett par där som har många järn i elden. Ja. Jag säger inte mer än så. Vi får se. Det kanske blir intressant eller också blir det bara som vanligt ett kött. Så det brukar vara i de här programmen. Men det är det första programmet i år nu.
Ja, det är det.
Ja. Och vi ser vad året har i sitt sköte.
I bistra vintertiden.
Ja, kallt som bebel
är det. Ja, det är det.
Men det är mest vinden som är kallt tycker jag. Ja, det är inte så många grader.
Nej, det är inte.
Men den blir gammal och fryser den lätt.
Ja, det är inte svårt. Det är ju bra att något går lätt i alla fall.
Ja.
Men vi ska
svänga här så där.
Ja.
Här så efter stenen här så vi svänger in till vänster.
Men vi spelar en låt så länge då.
Då tycker jag vi tar en gammal goding. Pat Boone, kom någon nu.
Jajamän.
Love Letters in the Sand.
Kommer det.
On a day like today we pass the time away.
Ja, då har vi kommit fram till det jag sa inledningsvis, till Hjärterör.
Och det var ju ett jättefint ställe, ligger inne bakom vägen.
Ja, det syns knappt på vägen det kom.
Nej, jag tror inte det.
Men jag såg inget hjärta heller, det var det värsta. Men, vem är det som bor på Hjärterör då?
Ja.
Ja, det är jag som heter Ola Jansson.
Och jag heter Ingrid.
Mm. Jansson och?
Det är hans fru.
Är det? Ja, vad bra. Då vet vi det.
Än så länge i alla fall.
Och jag har inga förbehållningar.
Nej. Vad förklarar nu varför det heter Hjärterör? Det är ju inget vanligt namn precis.
Nej. Det här heter ju Lillegården 3 eller någonting. 3 och 4 bara för det var två hus här. Och det
ja, men det är ju två hus än.
Ja. Och sen var det ju Lillegården 1 på andra sidan vägen och så finns det en lillegård till och sen så jag vet inte någon gång strax efter vi hade flyttat hit så fick man ju möjlighet att ändra namnen på gårdarna.
För posten hade ju postnummer på brevlådorna, inga gårdsnamn. Nej. Hade de tagit bort en period där. Men nu skulle de ta tillbaka det här med gårdsnamn och då har vi en fornlämning uppe på kullen på Ekbacken. Det är bara en stor grop i stort sett. Och den heter Hjärterör. För det är en grav. Mm. Och då tyckte jag att det var ett lämpligt namn på gården.
Men, och rör, det vet ni, alltså, kyrkorör betyder ju också att det står rör betyder ju grav.
Precis. Men det är en gård alltså, med ett, så det har varit ett jordbruk, ett aktivt jordbruk.
Ja, det är fortfarande ett jordbruk.
Men driver ni gården så?
Nej, vi har arrenderat ut marken, eller åkermarken då. Mm. Det är ju inte så mycket, det är 10 hektar.
När flyttade ni hit då? Och köpte istället?
Ja, det var... Jag vet inte, vi började ju titta lite efter och flytta någonstans ifrån Kinnarp. Där hade jag förresten bott på massor med ställen. Först bodde jag in hos mor och far och sen flyttade jag över till ett hus rätt över gatan. Och efter några och då kom Henry och skulle bo där sen, min bror då.
Då körde han ut dig.
Ja. Och då fick jag flytta upp på gamla fabriken på övervåningen där. Där bodde jag rätt många år. Och sen flyttade jag över till Karlgrens gamla hus. Om man åker in till Kina så är det på höger sida. Och sen kom ju Ingrid till byn. Och efter ett tag så flyttade jag in till henne då. På gröna huset som vi säger. Det är ju till vänster sida där.
Ja, vad väldigt vad du har fart runt.
Ja, väldigt långt. Det var inom en kilometer.
Men det var längre hit i Hjärtegård än det var i Kinnarp i alla fall.
Ja, hit var det ju 3 kilometer.
Det var en annan församling. Ja. Det var ett stort steg.
Han har vidgat byarna riktigt.
Men ni har ingen koppling hit annars så, utan...
Nej. Och det var nog Ingrids bror som visste att han, Lennart som han hette, som bodde här då,
ja,
ville sälja. Så då åkte vi hit och pratade med honom och fick köpa allt.
Ja.
Det var väl en... Det är väl närmare 30 hektar skog också.
Ja, men du har ju kommit rätt långt i alla fall. Jag har inte kommit så långt i mitt liv. Jag är född där jag bor fortfarande.
Så kan det vara.
Ja.
Det är inte alla som lyckas.
Men du kan ju inte ha kommit längre.
Ja, det har jag gjort.
Ja.
Han är invandrare egentligen.
Ja, det är jag med.
Ja, det är du också.
Ja. Det är bra att vi tillför lite nytt blod.
Ja, det bättre upp statistiken lite.
Nej, men vad trevligt. Men ni bor ju väldigt fint här.
Ja. Och jag är lugnt och skönt här.
Och du är ju känd, Ingrid, för att du har en sån våldsam trädgård med en massa växter och allt.
Ja, känd vet jag inte, men jag har en stor trädgård. Ja,
ja, den trädgården är känd, säger du. Det är många som har varit där och tittat.
Ja, vi har ju varit runt och tittat en gång.
Ja, för 17. Jag fattar inte hur du är med allt bara.
Nej, det var snabb så.
Ja, nu har vi rätt ut detta, men ja, vi ska inte bara prata om Hjärtegård, vi ska prata lite Kinnarps också, eftersom Ola kommer därifrån. Men han får la spela en låt först, tycker jag.
Ja, det får vi.
Vad ska du spela?
Ja, det var en Elvis-låt. Jag gillar ju Elvis ett tag i min ungdom. Så det får bli... Och den låten som jag tänker på är In the Ghetto.
Den kommer det.
As the snow flies on a cold and gray Chicago morning, a poor little baby child is born in the ghetto.
Ja, då så ska vi gå över till lite annat med vad du har gjort där i livet.
Mm. Ska vi ta lite ifrån, inte ifrån alla.
Nej, men du kan ta lite historia så att lyssnarna hör.
När jag var 16 år då, så jag hade gått i realskolan i Falköping på Kyrkorö.
Hade du Sydow som rektor?
Ja.
Det hade jag med.
Ja. Han var ju hård sådant.
Ja.
Och gick ju 6 år i Kinnarpsskola då. Och sen kom han in till realskolan och där var det ju lite hårdare krav. Märktes ju. Så att helt plötsligt fick vi ju börja skriva uppsats.
Vad hade du för lärare i Kinnarp då?
Anna Sandin.
Ja, men det hade jag med.
Jag kommer ihåg engelskan. Det var ju att gå upp och sätta på en radioengelskan då, va?
Ja.
Så det märkte jag när jag kom in att det enda vi kunde var ord, men vi kunde ingen grammatik. Nej. Så att det blev ju underkänt i engelska första terminen. Och svenska var ju också lite ovant att skriva uppsatser och man skulle hålla, vad heter det?
Hålla föredrag och sånt.
Föredrag var det, ja.
Visst.
Men det är... Det gick ju de 3 åren, men sen kom jag inte in på gymnasiet. Jag hade lite för dåliga betyg. Det var bara gränsfall, men jag tyckte inte det var så jätteroligt att hålla på och lära mig en massa saker utan till. Det ämnet jag var bra i var matte. De andra var lite sisådär. Så då, när jag slutade i skolan, så fick jag börja jobba hemma på Kinnarp. Och fick börja på kontoret och hjälpa till med lite av varje. Och en grej som jag fick börja hjälpa våran kamrer Bengt Johansson med lite bokföring. Det var ju kunderisk kontra och leverantörs utan
hand. Hur stor var Kinnas kontorsmöbler då?
Vad jag minns så var vi ungefär 100 anställda.
Vilket år är det ungefär?
Det är 67 då.
Aha. Ja. Det.
Och jag tror det var 10 miljoner i omsättning. Och sen kom jag in och fick börja räkna löner också. Jag fick hjälpa till att räkna först och sen så småningom så fick jag ut över och räkna lönerna.
Då har du inte jobbat ute i fabriken?
Jo, på ferierna lite tidigare så har jag jobbat där.
Jag har ju varit där när jag tog realen då. Då var jag på Kinna ett tag och jobbade lite. Monterade stolar.
Ja.
Ja.
Men var det för att du tyckte detta var roligare med kamerala så att säga, eller?
Nej, jag vet inte.
Det bara blev
jag fick inte välja så mycket tyckte jag. Jag fick hjälpa till där det behövdes,
ja,
va?
Ja, visst.
Det var väl mer så för att nu är det ju, anställer man ju folk för att göra en viss titel och så sen att göra det, men
ja.
På den tiden så var det mer så att man fick göra det som behövde göras.
Mm-hmm. Visst är det så.
Och lönerna, kommer jag ihåg, det var ju kontant. Så man fick ju räkna upp pengar.
Göra lönekuvert då?
Göra lönekuvert. Och jag kommer ihåg morsan, hon åkte till SE-banken i Falköping och hade handväska. Och så 60 000 eller någonting i den hem.
På den tiden, det var ju mycket pengar du vet.
Ja. Ja, det var ju. Om det var 100 anställda så var det ju 600 kronor på varje anställd ungefär. Och sen hade vi en maskin. När vi fick in ordrar så skrevs det på en sån här typ spritduplicerings... Jag vet inte om ni hade... Man hade väl sånt i skolan här, va?
Ja, just det.
Duplikator?
Ja. Man skrev ett original och sen kunde man köra fram flera kopior av det. Mm. Det var en särskild maskin för det som hette Ormig. Ormig-maskin. Så den fick jag köra ett tag, va? Det var ju spritduplicering, jag vet att det luktade.
Ja, just det.
Så den fick jag köra och sen hade vi något som heter lastplanering. Och det var ju att fabriken är ju styrd på det sättet att halva fabriken kan man säga kör vi på prognoser och inte order och sånt. Alltså vi kör fram skåpsidor och blad och sånt i förväg. Och sen andra halvan av fabriken gör vi efter kundorder.
Och då plockar man ihop utav de här som ni
har. Ja, och då ska det finnas halvfabrikat.
Ja.
Men sen kundorderna gör vi inte förrän vi vet att de ska levereras då.
Ja.
Och det var det som var lastplaneringen, att vi hade en perm där vi ställde in order till Stockholm, Göteborg och sen så tog man, ja nu ska vi åka till Stockholm måndagen. Då tog vi en bunt med ordrar där som var äldst då. Och det kallades för lastplanering. Och då la vi de kundrollarna, tittade på en karta och la dem i, ja, följde vägen. Ja. Nu ska vi på Odengatan 3 och nu ska vi till 5 och så vidare. För att då ska det ju lastas in i den ordningen i lastbilen.
Mm.
Och det lärde vi oss så småningom, eller det lärde vi oss att så måste vi göra. Varför första bilen vi skickade upp till Stockholm hade vi inte gjort det. Och chauffören kom hem efter en vecka och sa att det här går ju inte. Jag tror han slutade sen också. För han fick ju köra bort och fram i Stockholm. Vi hade inte lagt, vi hade Stockholm som Stockholm då.
Ja, ja, ja.
Så han fick ju köra ifrån söder till norr och kanske i rusningstrafiken där. Ja. Och sen, ja det var ju lastplaneringen då. Och sen fick man rycka in lite där det behövdes.
Mm. Men du, vi får nog spela en låt igen.
Mm.
Har du några mer låtar?
Ja, jag är ju ingen sån här jättemusik som lyssnar på så mycket musik, men en som jag fastnade för lite när han var, det är ju, vad är det? Han är min man, eller vad
det? Du är min man.
Du är min man.
Du vill tänka att det är en kvinna som sjunger.
Jaha.
Även i dessa tider.
Även i dessa tider. Med Helene Sjöholm då.
Han kommer där.
Du är.
Har du lastat och lastat färdigt nu eller?
Nu har jag lastat färdigt.
Ja.
Och jag höll väl på med detta då fram till, ja jag fortsätter ju sen också, men 1970 så blev det inköp av vår första dator. Och den, man kan säga, det var som en arbetsplats. Det var inte riktigt så som dagens datorer. Det var, man satt och det var som en skrivmaskin och sen var det hårddisk och det var hårdremsa. Mm. Den här datorn i alla fall, om man jämför med dagens utrymme på hårddisken så var det 1000 ord gånger 8 byte. Det blev 8000 byte var det i den.
Mm. Ja, det var inte mycket.
Det är ungefär, ja, du har 80 tecken på en rad.
Mm.
Så det var 100 rader eller någonting. Eller vad det
var, det en dyr investering då?
Ja, den var ganska dyr. Den kostade, jag tror att den kostade 125 000.
Farsan var med på det?
Det minns jag inte.
Yes.
Det var väl Henry som var mest. Jag var ju inte så hemskt gammal då. Jag var ju 19 år. Jag var med, men det var Henry och som mest tittade på den, tror jag.
Men då var ni ju rätt tidiga med det.
Ja. Jag tror det. Jag vet inte, det fanns ju en del som hade, men det var väl större företag.
Men var det löner och så i första hand som ni körde?
Nej, nej, det var order. Kundorder in. Och sen körde vi ut alla planeringskopior och även de här adresslapparna kördes ut. Och sen, ja, den... Man skrev ju allt på en gång, så det var, vi hade sånt här... sätt med, jag tror det var 16 kopior eller något som det var en sån här kula, IBM-kula, ja, här, så han slog rätt hårt.
Ja,
och sen samtidigt som man, eller man hade ju hålkort och vid sidan som var artiklar.
Mm.
Och man hade ett hålkort för kunden också. Så stoppar man in det, man fick välja ut vilken kund man slår, så stoppar man in det. Då skrev det adressen och kom ihåg rabatter och sånt här. Och sen stoppar man in artikel efter artikel. Stor, nu vill man ha antal och så en stor. Och så körde man in det och då samtidigt så skrevs det en hålremsa också.
Vad använder hålremsan till?
Jo, sen när vi skulle börja tillverka grejerna ut i den här, som jag sa, monteringsavdelningen då, så stoppade vi in den här hålremsan och då skrev du ut de här adressetikett eller kollilapparna, vad man säger.
Mm.
En lapp för varje stol och en lapp för skrivbord och Och sen hade man de här lapparna ute i fabriken och de som monterade och tittade, jaha, det här ska jag göra. Och det funkar ju fortfarande så idag. Mm. Så det har hängt med hela tiden.
Det är klart, det måste ju underlätta och minimera fel.
Ja, också. Och så den största grejen var ju att det här som artikeln, det här kortet vi läste in med artikeln, det innehöll ju alla komponenter som...
Ja, just det.
Som ett skåp bestod av då. Så att när vi körde in ordrarna hela dagen så lagrades det i det här stora minnet. Och sen så då visste vi hur många nya order vi hade fått in av varje detalj då. Mm. Och så hade vi en stor rulle med hålremsa som var lagret. Så när dagen var slut så fick man stoppa in den här. Och så tittade han i minnet att nu har vi lagt på så och så många. Och så skrev du ut en ny hålremsa.
Och så fick du ett saldo där från...
Och sen fick man ta den hålremsan och så skriva ut en lagerlist, en lista då på alla detaljnummer. Så satt en planerare och tittade, ja nu har vi så många, det var även lagersiffrorna med det va. Så när vi körde ut de här lapparna som jag sa, så drogs ju det ifrån lagersiffran.
Och då visste ni hur mycket ni skulle fälla på lagret sen då?
Ja, då visste vi hur mycket vi skulle köra i maskinverkstaden.
Ja, just det.
Att nu har vi inneliggande order på 1000 förstycke eller någonting.
Ja, just det.
Och vi har 800 i lager och kanske vi behöver köra 500 eller något sånt.
Så sen, det... sen drog det iväg rätt fort till modernare datorer och så ni använde mer runt här.
Ja. Sen när vi hade denna maskin så det blev ju som vanligt att man ville ändra på lite grejer i programmet. Jag kommer inte ihåg vad det var för grejer då. Men då blir det de som har gjort programmet, de satt ju i Göteborg. Så då blev det mer och mer att jag fick gå in och göra ändringarna. Ändra i programmet. Och på det sättet så kom jag väl in lite i...
Hur lärde du dig det då?
Ja, de sa ju hur jag skulle göra.
Alltså, det var inte svårare än så.
Sen kom jag ihåg det nästa gång då.
Ja.
Hur den skulle göra. Alltså. Ja. Bli mer och mer självständig där då.
Ja.
Ja, nej, sen körde vi ju på med den maskin. Det var ju en tjej, det var Marie Karlstad satt och körde den. Hon körde in alla order då, så vi fick... Men sen efter några år så blev det ju att det kom nyare och bättre maskiner. Vi köpte en maskin emellan som aldrig vi fick igång. Och det jag kommer ihåg speciellt det var när man skriver program så gör man ju någonting som heter kompilering. Har ni aldrig hört talas om? Man skriver ju massa kod. Och sen så kör man in det i maskin för att göra det till maskin.
Mm-hmm.
Och på den maskin som vi köpte emellan där så fick jag, vet jag att jag inte kunde, fick en, eller den kunde inte kompilera utan jag fick åka till Stockholm. Så jag åkte till Stockholm, jag hade med mig en sån här bunt, kanske 1000 hålkort. Det var en rad på varje hålkort då.
Mm-hmm.
Tåget till Stockholm och så dunka in det där och så blev det en massa fel och så vi åka hem och rätta det. Men det blir en ingen lycka maskin. Men sen 1974 så köpte vi en lite större maskin. Det var ju en sån där lite mer som man tänker sig en dator. Det var en centralenhet. Det var en skrivare separat. Och det var hårddiskar och det var hårdrems, eller nej, hårdkortsläsare någonstans. Och till den maskin vi hade 1970, den första maskin, så gjorde ju leverantören Burrock så det, så gjorde ju programmet specialgjort till oss. Mm. Men sen när vi köpte 74 så lurade de på oss ett standardprogram som var från USA. Och så sa de, ja, det går nog fint, och en av andra kanske får du gå kurs så får du lära dig hur ni gör så. Och sen när vi började prova att använda detta så funkar ju inte det överhuvudtaget. Det var ju helt omöjligt för oss att använda det. Mm. För att det var inte upplagt på alls det sättet.
Fick du åka till Amerika då eller?
Nej. Då fick jag åka till Oslo. Och först, eller dels var det utbildning i det programmet vi hade köpt då. Och sen var det kurser i programmering då. Så att dit flög jag, eller inte flög utan åkte bil ett antal veckor och fick lära mig det.
Mm. Nu får vi ta en låt igen, Ola.
Ja.
Vad blir det nu?
Då var det dags för lite Änglamark med Sven Bertil Taube. Nej, sen körde vi ju på, eller jag visste ju inte riktigt vad jag tog på mig när jag skulle göra om det här standardprogrammet. Hade jag vetat hur mycket det var hade jag nog aldrig vågat det, men som tur var så begrep jag inte det utan. Så det tog väl ett antal år så hade jag fått ihop ett program i alla fall som med order och fakturering. Och sen kopplade jag ju på och gjorde nya program som kundreskontra, och jag gjorde löneprogram och jag gjorde bokföringsprogram och alla möjliga program då. Och sen blir det ju utveckling, eller ifrån början fanns det ju inga bildskärmar. Nu sitter man ju på bildskärmar och gör allting. Ja. Och det kom väl på 80-talet någon gång, tror jag.
Ja, det kan vara samma.
Och det blir ju en helt annan typ av programmering då också. Bara för då ska man ju sitta och visa in order på bildskärm och titta. Mm. Och sen ibland så gick ju maskin sönder. Det var ju inte ovanligt.
Nej, det är klart.
Och då blir det ju kris i i fabriken om det står om datamaskinen står still. Jag tror den kunde stå still kanske i 2 dagar nu max. Sen fick de inte ut några monteringsordrar då. Mm. Så jag vet några gånger fick jag åka. Då kunde man ta med sig hårddiskarna, de var löstagbara. Och så fick jag åka till Göteborg till en annan firma där och köra på natten. Och så kom jag tillbaka på morgonen, trötter och eländig. och med alla papper och sånt så de kunde jobba vidare. Och en gång så fick ju, det var nog, då hade jag nog en till som jobbade på dataavdelningen. Och han hade väl, det hade strulat till sig lite och jag var på semester. Åkte skidor i Österrike. Då kom Henry flygande ner och hämtade mig. Så då fick jag åka hem där. Med flyg. Och jag fick väl ordning på det så småningom. Ja, sen körde vi på år efter år och det gick väl bra. Men sen 1996 så bestämde vi oss för att vi skulle köpa ett standardprogram. Och anledningen var väl lite att jag tyckte och de andra tyckte att det var för beroende av mig då. Att det var jag som hade gjort hela programmet.
Ja, ja.
Och Vi hade väl egentligen kanske inte någon mer programmerare som...
Ja, för att du inte kunde åka skidor var ni två i dag. En standarddator.
En standardprogram då. Ja. Så att det blev ju inkört, eller började vi 1996. Och det tog alltså 3 år tror jag innan de... Varför då fick ju göra massor med anpassningar i standardprogrammet. Varför, ja. Vi ville ju ha ett så som vår fabrik funkar, va?
Ja.
Många, eller en del gör ju så att de anpassar sig efter programmet, men vi vill ju köra på det sättet som vi hade kommit fram till var bäst. Men då när de började med det här, så för att inte jag skulle vara med allt för mycket, så jobbar jag bara halvtid då. Och så då skulle jag ju ha något annat att göra, så då byggde jag det här huset som vi sitter i nu.
Jaha, det.
Då hade vi flyttat, eller vi hade inte flyttat hit då, men vi hade köpt detta 1996 samma år då.
Mm.
Så då, jag vet, jag gjorde först en pappmodell av hur vi, då satte jag och Ingrid och tittade på hur vi ville ha det då. Så gjorde en pappmodell och sen lärde jag mig att rita på AutoCAD, så jag gjorde ritningarna, konstruktionsritningarna och sånt och skickade in. Och...
Blev det som ni tänkte er?
Ja.
Ja.
Så det är en helt egen design alltså?
Ja.
På huset.
Men du har ju andra intressen också. Än bara Kinnarp, så har ju skog och vad jag har hört.
Jaså?
Ja. Men innan vi lämnar Kinnarp så går vi på skogen. Jag har ju sett att ni har byggt ett nytt stort jädra hus där. Vad är det ni har byggt nu? Ja, inte i panncentralen eller vad är det?
Ja, det är nu i panncentralen.
Jaha.
Och det är ju på grund av miljökrav som vi var tvungna att... Ja, den duger inte det gamla då, va?
Nej.
Och då passar vi också på att köpa en turbin eller vad heter det, så vi ska göra el också samtidigt.
Just det. Ja, det är ju smart.
Ja. På vintern i alla fall när man ändå eller även när man tillverkar el så blir det ju spillvärme, va?
Mm.
Och då...
Är den igång?
Nej.
Nej.
Men snart?
Ja. Om ett par månader så som någon börjar provköra, tror jag.
Ja.
Men det var rätt mycket komplicerat där med rening och...
Ja, det är klart.
Ja, jag tänkte vi gå in på lite skogliga frågor också.
Ska vi passa på att dra en låt emellan där då?
Ja, jag tycker Ingrid, har du någon låt att spela eller?
Nej, det vet jag inte.
Har
jag det?
Jo, du gick ju här och längtade efter våren, så därför så tog du ju fram en låt från våren.
Ja, det här vädret är så tråkigt så jag vill ha vår.
Ja, då kommer det en griglåt här med.
Ja, vad härligt.
Vår.
Har ni båda två ett intresse av skog, förstår jag?
Ja.
Ni har ju köpt lite skog. Jag såg att det var en trasig maskin där ute också.
Ja.
Nu får du laga lite.
Ja. Det skulle du ju inte berätta, Håka.
Nej, det skulle du inte göra.
De går alltid sönder, den där maskinen. Jag blir så trött på
det. Men min mor sa det att det är konstigt, som hon igår. Det går alltid sönder när ni ska köra. Ja, men det kan inte gå sönder när den står still, säger jag.
Jo, det kan den nog med.
Kan det?
Jo, skörd. Jag har ju som sagt var några maskiner.
Mm.
Men först när vi köpte den en gång så ingick det ju skog. Så då tyckte vi ju att vi måste ju greja med det.
Mm.
Så jag kommer ihåg första gången så hade vi Thomas, min systers man. Han var ju van lite med skog så... Han visade oss lite hur vi skulle, vi hade köpt motorsågar då.
Men hade ni ett intresse för skog då, eller vaknade när ni flyttade hit, eller?
Jag ville väl alltid ha skog. Och sen, i och med att vi hade det här på skog, då måste vi elda med ved. Mm. Och då har vi en anledning att gå ut i skogen och jobba.
Just.
Och då började vi liksom för att vi skulle ta ner ved åt oss själva. Så det var så vi började liksom att...
Men du går ju med röjsor, säger du igen, men det är väl ingen ved och det?
Nej, men nu har jag han maskiner, så nu har jag ju tagit jobbet ifrån mig.
Ja,
så då är det bättre med röjsor, så jag kan hålla mig undan lite grann ifrån hans maskiner. Ja.
Nej, jag hade väl ingen tanke på skog innan direkt. Och hade väl inte så mycket eller problem innan heller, utan man jobbar ju för det mesta då. Ja.
Men på den tiden har ju inte så mycket datorer och så i skogsmaskiner.
Nej. Men när jag köpte första skogsmaskinen så var det datorer igen.
Då gick du tillbaka till heltid på Kinnarps.
Ja, efter ett år.
Efter ett år, så då var det heltid på Kinnarps och sen var det liksom fritiden här bara.
Men jag köpte första skördan var väl 2005 eller?
Nej. Ja, när Gudrun kom och räckte ner massa skog. Mm.
Och där fanns det dator ju med som kan krångla.
Ja. Men det här med skogen, det är ju så mycket i politisk debatt nu att man ska ha kolsänkor och allt vad det heter och sen bevara all skog. Hur är det om ni ska ta ner någonting då? Hur gör ni då? Måste ni begära tillstånd?
Ja, då får man göra avverkningsanmälan. Om det är mer än ett halvt hektar man ska ta ner.
Kalhygge alltså?
Nej, ja, det är det väl.
Ja.
Trakthygges, vad säger jag? Nej, men är det större än en halv hektar, och det måste ju vara hygge man tänker på då, så måste man anmäla det till Skogsstyrelsen. Och då får man skicka in och tala om att man ska ta hänsyn och man ska lämna stubbar och sånt här. Och sen om inte de säger någonting inom 6 veckor så är det okej att börja.
Vi är ju miljöcertifierade, så då har man ju åtagit sig att ta extra hänsyn
till
naturen.
Och vad innebär det för er?
Ja, att man ska liksom lämna högstubbar och man ska lämna träd vid vattenbryn och bäckar och sådär. Ja, läsa av
inte naturen. Inte köra sönder för mycket.
Man får läsa av naturen lite grann och sen så lämna.
Om det är kunstiga växter och fåglar då?
Ja, det har inte jag så bra koll på, måste jag säga.
Men vi har väl inte riktigt sådana marker direkt heller, så att det är någon sån där. Men sen fornlämning och sånt, då får man ju inte ta ner träna i närheten och förstöra dem och sådana saker. Och det står ju mycket i skogsbruksplanen som vi har på markerna, vad vi har för typ av områden. Och då ska man ju följa det.
Är man certifierad så ska man ha 5% av skogsmarken som man inte rör också. Eller som är naturvård.
Ja, just det.
Och det blir ju
men
naturligt.
Det brukar ju finnas naturligt.
Som blir gammelskog då, eller?
Nej, i regel så blir det sådana här dåliga områden som sank och myr och...
Ja. Det blir ju gammelskog, men det växer ju väldigt sakta där och liksom där. Så det är ju ändå ingen...
Ja, vi har ju någon sån här typ, vad heter det, mossmark eller?
Mm.
Alltså träna växer ju jättelångsamt. Ja. Så det är ingen idé att ta ner dem, utan då avsätts de till det här.
Och det blir ju naturligt så i skogen. Då blir det variation i skogen. Att det blir ju inte de här stora kalhyggen och det där. Inte på de här markerna som är här omkring.
Nej. Men, det är så när ni planterar nu, då planterar ni bara en sort eller?
Mm.
Nej, det gör vi inte. Vi har planterat lärk också. Och det har gått sådär. Men vi har varierat lärk och gran.
Men ingen löv?
Nej, det har vi naturligt.
Löven kommer ändå, vet
du. Den har vi naturligt ändå. Björkbackar och lite
aro
och sånt.
Alltså det vi har planterat, då vi planterar gran små. Och sen på en del ytor så tar det sig, alltså dör de ju.
Ja.
Och så växer det upp massor med björksly eller björk emellan då.
Men sen har vi också tagit ner barr där vi har blandat med lövträn och gran och sånt, då har vi tagit bort bergträna för att bara ha lövskog. För att få en annan miljö så att säga. Ja. Så det kan man också göra, va? Olika
saker. De har ju kommit på nu att om det är lite lövskog och då förhindrar det skogsbränder mer än bara ren barrträ.
Ja, kan hända.
Men det gör jag när jag röjer. Då lämnar jag ju också gran emellan granplantorna. För att granen växer inte precis 100%. Utan då kommer det björk emellan och då får man en blandskog naturligt.
Ja, men det är bra.
Precis.
Och då blir det ju mer hållbar också för stormar och sådana saker.
Ja, ibland kan man ju undra om man ska följa det här som myndigheterna säger. Bara för jag kommer ihåg på 60-70, eller var det 70-talet, då sa de att spruta hormoslyr och döa alla lövträd.
Alla lövträd, ja visst. Ja, det var ett jädra sprutande råd i taget.
Och det var ju liksom direktiv ifrån Skogsstyrelsen eller var det kommer ifrån. Nej, det är nog bra med att ha massa privata. För att en del är ju gör ingenting i skogen. En del plockar upp varenda gren och
en del tar bara det som är moget.
Ja.
Mm. Men då blir det variation i naturen.
Visst.
Ja, visst. Och det är ju eftersträvande.
Ja, precis. För då blir det trevligare liksom miljö för alla.
Och så har du varit prat om EU. De här vill ju att skogen ska stå längre. Men jag tror inte riktigt på det bara för att när skogen blir, i alla fall här då, när den blir över 60-70 år så växer den ju jättemycket sakta då. Den växer ju...
Han växer väl bäst när den är 50, va?
Är det något sånt? Jag säger mellan 20 och 60 år så växer den ju bra, va? Mm. Och låter den stå längre då, för det första så är det risk att de blåser ner träna och sen att det blir röta i dem. Så det, jag tycker att det är bättre när de är, ja, så är de, så blir de så stora så de är otympliga att hantera också, va?
Då kan jag gå sönder en kul på maskin.
Ja. Så att jag, men är det inte så? Jag tror för miljön så tror jag det är bättre att ta ner dem när de är 70 år då.
Ja.
Och så planterar man nytt och så växer det.
Och det tar upp mer koldioxid.
Mm. Ja. I längden gör det ju det. Ja. Det är klart, några år kanske det blir lite sämre då.
Det tar ju 10 år när det kommer igång ordentligt.
Ja. Men man har ju inget att välja på, man måste ju föryngra med liksom.
Ja, jag förstår det där så blir det ju inget.
Nej, precis.
Och vi behöver ju virka också.
Ja, precis.
Mm. Ja, för trä är ju ett fantastiskt material att jobba med på olika sätt.
Och det har blivit mer och mer, man bygger hyreshus och allting i trä.
Höga hus till och med gör man ju nu.
Ja, precis. Mm.
Ja, nu går klockan på enkla töser.
Mm.
Och vi får nog runda av lite här.
Ja, då kan du göra det, Kent.
Och det är det jag håller på med.
Jaså?
Jag var i tre.
Nu får du tala om att solen skiner på dig.
Ja, den sticker
äntligen lite sol. Ja. Lite.
Ja, lite jobbigt är det, men det får gå. Ja, ni har lyssnat på Gubbasvepet. Idag, torsdag den 29 januari. Och reprisen brukar du ha koll på, Håkan.
Det kommer andra måndagen i nästa månad, klockan 14.00.
Just det. Och programmet heter Gubbasvepet. Och idag har vi varit hos Ingrid Ola Jarlsson på Hjärterör. Mm. Ute vid åt Åsavshållet.
Som du inte visste var det fanns.
Ja, just det.
Byn heter Hög.
Ja, just det. Hög heter byn. Ja, men sa vi att det är gubbasvepet nu lyssnat?
Ja, det. Men du måste tala om att vi sänder på ett tillstånd då.
Ja,
det är väldigt viktigt.
Vi sänder på Radio Falans sändningstillstånd.
Ja.
Så att detta var första programmet för 2026. Och vi beräknar att vi återkommer i slutet på februari.
Vi tackar för medverkan och kaffet.
Ja, det gör vi verkligen.
Tack för att ni kom.
Trevligt.
Tack.
Hej då.
Hej då.